But I want to start a thought from Philippians chapter 1.
Jag ska predika från andra Korintherbrevet idag, men jag ska börja med en tanke från Filipperbrevet 1.
Paul makes a great promise in Philippians chapter 1.
Paulus ger ett sånt fint löfte i Filipperbrevet 1.
Skulle jag använda det här eller går det bra? Oh good.
I'll talk loud. I'm an American. I talk loud.
Jag är amerikan, jag kan prata högt.
In Philippians 1, Paul says this. He says, "He who began a good work in you."
Han säger att den som började ett gott verk i er.
He has promised to complete it.
Han har lovat att han ska fullborda det.
This is really, really good news.
Det här är verkligen goda nyheter.
God has committed himself.
Gud har förbundit sig.
That he will not leave us halfway cooked, half completed.
Att han inte kommer att överge oss när vi är till hälften tillagade.
But God's commitment to us is not very clearly here to make us happy.
Men han har inte förbundit sig att göra oss lyckliga.
His commitment is to make us holy.
Utan han har förbundit sig att göra oss heliga.
And I wish I could say the path to holiness is through Hawaii.
Och jag önskar att jag kunde säga att vägen till helighet leder genom Hawaii.
Maybe it does.
Kanske den gör det.
But not always.
Men inte alltid.
One of the very difficult realities in life.
En av de svåraste sakerna, verkligheterna i livet.
Is often it is the hard things.
Det är ofta det svårigheterna.
Those are the things that draw us to Christ.
Det är ofta de sakerna som drar oss till Kristus.
You know, it seems almost a goal of modern man.
Det verkar nästan som om det är ett mål den moderna människan har.
Is to eliminate suffering and pain from life.
Att avskaffa lidande från livet.
I mean, if we could only have life without any pain or suffering, then everything would be right.
Om vi kunde ha det här livet utan smärta och lidande, så vore det jättebra.
It sounds good.
Det låter bra.
Is it possible?
Men är det möjligt?
What possible value does suffering have anyways?
Vad kan lidande ha för värde?
What good is pain?
Och vad känner smärtan till?
What good is heartache?
Och vad lönar det till att hjärtat gör ont?
I mean, very honestly, I don't like pain.
Ja, om jag ska vara uppriktig så gillar jag inte smärta.
But God takes these things.
Men Gud tar de här sakerna.
And he uses them in our life.
Och han använder dem i våra liv.
Because he really wants you to be more like him.
För han vill att du ska vara mer lik honom.
And so when we come to 2 Corinthians.
Så när vi kommer till andra Korintherbrevet.
It would be most helpful for us to understand this book better if we opened up the Acts of the Apostles chapter 15 and 16.
Vi skulle förstå den här boken bättre om vi öppnar Apostlagärningarna 15 och 16.
Because something that undergirds this entire book.
För någonting som är underliggande i hela den här boken.
Is Paul is in a really tough place.
Det är att Paulus har det verkligen svårt.
So Acts chapter 15 and 16 is the time context.
Så i tidssammanhanget är då Apostlagärningarna 15 och 16.
And in this place Paul is at a tough place.
Och då har Paulus det verkligen svårt.
Maybe we would be surprised to find out the suffering that Paul is dealing with.
Och vi kanske blir överraskade när vi ser vilka lidande Paulus går igenom.
It's not so much being stoned.
Inte bara att han stenas.
It's not from being beaten.
Eller blir slagen.
Some of the greatest turmoil that Paul is going through is because of relationships.
Några av de största svårigheterna som Paulus går igenom, det är på grund av relationer.
And I don't want to undermine physical pain.
Och jag vill inte förringa den fysiska smärtan.
That is real.
Det är verkligt.
But the pain of relationships.
Men smärtan som finns i relationer.
And our ability to not get along.
Och att vi inte kommer överens.
Our ability to misunderstand one another.
Att vi missförstår varandra.
Our ability to sin against one another.
Och att vi syndar mot varandra.
This works a deep pain.
Och det här gör verkligen ont.
And a deep sorrow.
Och det är en stor sorg.
And I'd like to propose to you today.
Och jag vill föreslå idag.
That God is in the midst of that pain.
Att Gud finns mitt i den smärtan.
That even in relationships that maybe we don't like.
Och även i relationer som vi kanske inte tycker om.
The most possible difficult relationship that we could imagine.
Det kanske är den svåraste relation vi kan föreställa oss.
That is a tool in God's hands.
Så är det ett verktyg i Guds hand.
Because he wants to make you more like him.
För han vill göra dig mer lik sig.
So in chapter 15 we go through the painful trauma of chapter 15 in Acts.
Så i kapitel 15 i Apostlagärningarna.
We have the pain of Paul parting with Barnabas.
Så har Paulus den smärtan att han måste skiljas från Barnabas.
And as he's trying to figure out what to do next.
Han försöker klura ut vad han ska göra nu.
Door is closed again and again and again.
Men dörrar stängs om och om igen.
As he tries to preach the gospel.
När han försöker predika evangeliet.
It says the spirit forbid him to go into these regions. He wanted to go farther with the gospel, but the door was closed.
Det står att anden förbjöd honom att gå in i de här områdena. Dörrarna stängdes.
So not only is my best friend and I, we're not at odds, we're disagreed, we've parted ways.
Inte bara så att han och hans bästa vän hade grälat och gått skilda vägar.
But the very thing that Paul wants to do, he can't.
Men just det som Paulus vill göra, det kan han inte göra.
And then on top of it, he has the relationships of old churches, like Corinth, like in Corinth.
Och sen har han relationer till kyrkor som är Korinth.
And really deep on Paul's heart is the fact that things are not right here.
Och det ligger verkligen tungt på Paulus hjärta att allt står inte rätt till här.
And so this stands in the background as Paul wrote this letter.
Och det här är bakgrunden när Paulus skrev det här brevet.
He wanted so much to see this relationship made right.
Och han ville så jättegärna att relationerna skulle rättas till.
And he wanted God to be glorified.
Och han ville att Gud skulle förhärligas.
So we're going to try to read through not the entirety of the first four chapters.
Så vi ska läsa igenom inte helt och hållet de fyra första kapitlerna.
Because I really wanted to preach from chapter 5 today.
För jag ville predika från kapitel 5 idag.
But before I could get there were very important principles.
Men innan jag kommer dit så är det väldigt viktiga principer.
Principles, can we say, of suffering.
Lidandets principer.
That I hope God can teach us this morning.
Som jag hoppas att Gud kan undervisa oss om den här morgonen.
2 Corinthians chapter 1 verse 1.
Andra Korinthierbrevet 1:1.
We can read just the first 5 verses.
Vi kan läsa de första 5 verserna.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, to the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in Achaia. Grace to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of comfort, who comforts us in all our tribulations, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ.
Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, och från brodern Timoteus, till Guds församling i Korinth och till alla de heliga i Achaia. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud. Så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.
Right from the beginning, Paul introduces God.
Så alldeles början så för Paulus in Gud.
in a very special way.
På ett speciellt sätt.
He describes, he identifies God as the Father of mercies and the God of all comfort.
Så han beskriver Gud som barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
Because it wasn't just Paul who was going through hard times.
För det var inte bara Paulus som hade det svårt.
It was the whole Corinthian church.
Utan det var hela kyrkan i Korint.
And with that we can identify.
Och vi kan identifiera oss med det.
Because there's nobody sitting here today who's in a special bubble that says I have no problem.
Det finns ingen här som sitter i en speciell bubbla där det står att jag har inga problem.
All my relationships are great.
Alla mina relationer är jättebra.
I don't have any problems.
Jag har inga problem.
See, the suffering that's in this world is inescapable.
Lidandet som finns i den här världen går inte att undkomma.
We might have a little break from it every once in a while.
Då och då kanske vi får en liten paus.
But it's real.
Men den är verklig.
And the first principle that Paul brings up about suffering is in verse 4.
Den första principen som Paulus för in om lidandet är i vers 4.
The principle is the principle of sharing our experience, our comfort.
Och det är principen att dela med oss av trösten vi får.
Because when we suffer, it opens up a door for us to comfort others who are suffering.
För när vi lider så öppnar en dörr så att vi kan trösta andra som lider.
I mean, I don't know about you, when I suffer, one question comes to mind.
Jag vet inte hur det är med er, men en sak jag tänker när jag lider.
Why?
Är varför?
Why is this happening?
Varför händer det här?
Do you ever feel like that?
Har du någonting tänkt så?
I thought I was doing pretty good.
Jag tyckte att jag hade det ganska bra.
I've been trying to do the right thing.
Jag försökte göra det rätta.
Trying to do my best.
Jag har gjort mitt bästa.
God, I feel like you're picking on me.
Men Gud, jag tycker att du är inte rättvis mot mig. Att du.
You ever feel like that?
Har du någonsin känt så?
I'm probably the only one.
Jag är nog den enda.
You see, suffering is a door in my life to help other people who are suffering.
Lidandet är en dörr i mitt liv så att jag kan hjälpa andra som lider.
And I'll be exempt from helping other people if I've never walked in their shoes.
Och jag kan inte hjälpa andra människor om jag aldrig har gått i deras skor.
So sometimes God takes us through the fire.
Så ibland för Gud oss genom elden.
So we can help someone else who's there.
Så att vi kan hjälpa någon annan som är där.
It has nothing to do with are you doing the right thing? Are you being a good Christian? Are you following after God? That's not why we suffer.
Och det handlar inte alls om att vi gör det som är rätt eller att vi är bra kristna. Det är inte alls det som det handlar om.
God wants to make us holy.
Gud vill göra oss heliga.
So much so that he's willing to wound us in order to make us more like him.
Så mycket att han tar risken att såra oss för att vi ska bli mer lika honom.
The second principle comes right in the next verse.
Och den andra principen finner vi nästa vers.
Can we call this the suffering principle?
Lidandesprincipen.
It is very simply this.
Och det är det här.
The greater the suffering.
Att ju större lidandet är.
The greater the consolation.
Desto större blir trösten.
It says for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ.
Det är som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.
This is a little bit of a new way to look at in suffering.
Det är ett nytt sätt att se på lidanden.
You see, not only do I have the opportunity to help somebody else.
Inte bara så att jag kan hjälpa någon annan.
But I receive a greater capacity to understand the consolation of Christ.
Utan jag också får en större förmåga att förstå.
I can have a better understanding of the grace of God.
Och jag kan förstå Guds nåd bättre.
And God says the more sufferings that abound.
Och Gud säger att ju mer vi lider.
The greater his consolation.
Desto större är trösten.
Do you know God in this way?
Känner du Gud på så sätt?
That is the Father of mercies, the God of all comfort.
Barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
It's so easy to let difficulties and trials persuade us otherwise.
Det är så lätt att låta svårigheter och prövningar övertygas om att det inte är så.
It's so easy to miss this.
Det är så lätt att missa här.
He is the God of mercy.
Han är barmhärtighetens Gud.
He is the God of all comfort.
Han är all trösts Gud.
Nothing less.
Ingenting mindre.
As we go down, and there's much here to say.
Det finns mycket att säga här när vi fortsätter.
I'm going to just kind of go through the chapter.
Och jag vill gå igenom kapitlet.
I'll just touch on verse 9 where Paul says as he thinks about the situation he's in.
Och så gå till vers 9 där Paulus tar upp situationen han är i.
Paul describing the immense, the heaviness he's feeling.
Paulus beskriver den hur svårt han tycker det är.
He sums it up saying we had the sentence of death in ourselves.
Och han summerar det med orden, ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen.
If I understand Paul right, saying what he's saying here, he's saying it was so bad, I just wanted to die.
Om jag förstår Paulus korrekt här så säger han att det var så illa så bara ville dö.
I want to quit. I want to give up. This isn't fun anymore. I want to do something else.
Jag vill bara vilja ge upp. Det här är inte kul längre. Jag vill göra något annat.
But here's the lesson.
Men här är då läxan.
That we should not trust in ourselves.
Att vi inte ska förlita oss på oss själva.
But trust in God.
Utan lita på Gud.
You see, this is a key lesson from suffering.
Och det här är viktig läxa vi kan lära oss från lidande.
Because suffering is a doorway to realize I don't need to trust myself. I shouldn't trust myself.
För lidandet är en dörr där vi förstår att vi inte kan lita på oss själva.
Not to trust ourselves.
Vi kan inte lita på oss själva.
It's funny, in the United States, if you pick up a dollar bill or a coin or anything.
Och i USA om man tar en sedel eller ett mynt.
It says on there, in God we trust.
Så står det på den att vi litar på Gud.
I don't think that's a claim the country can really make.
Men jag tror inte att landet riktigt kan hävda det.
But there's a good reminder there, isn't there?
Men ändå så är det bra att påminnas.
Maybe we should all keep a quarter in our pocket.
Vi kanske alla borde ha ett mynt i vår ficka.
Because it's so easy to trust ourselves.
För det är så lätt att förlita oss på oss själva.
It's so easy to think I can figure this out. I got the answers and I've got it right.
Ja, jag kan klura ut det här och jag kan finna svaren och jag kan göra det rätt.
And especially when it comes into personal suffering we have because we're not getting along with people.
Och speciellt när det gäller personliga saker och när det är relationer när man inte kommer överens med folk.
In those situations it's so easy to instead of stand for the kingdom of God, I can stand for the kingdom of Joe.
Och i de situationerna så är det så lätt att inte stå upp för Guds rike utan för Joes rike.
But we need to see suffering as an opportunity to trust in God.
Men vi behöver se lidande som en möjlighet att lita på Gud.
But we need to go on.
Vi måste fortsätta.
Going down to the end of the chapter and there's much more to say here.
Om vi går till slutet av kapitlet så finns det mycket mer att säga.
Paul points to God's faithfulness.
Där pekar Paulus på Guds trofasthet.
And in verse 20 we have the promise principle.
Och i vers 20 så har vi löftesprincipen.
It says, for all the promises of God in him are yes and amen to the glory of God through us.
Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också så genom honom sitt amen.
You see, God is faithful.
Gud är trofast.
His word's true.
Hans ord är sant.
And all the promises of God in Christ are yes.
Alla Guds löften i Kristus är ja.
Not in us.
Inte oss.
But in Christ they are.
Utan i Kristus.
And so Paul here he is dealing with accusations coming from inside of Corinth.
Så Paulus tar itu med anklagelser som kommer här i Korinth.
But he stands on this foundation. I can go to God's word.
Men han står på den här grunden. Jag kan gå till Guds ord.
And his word stays the same.
Hans ord säger samma sak.
In reading down a little bit further as we leave chapter 1 and go on to chapter 2.
Så kan vi gå till kapitel 2.
Paul touches in chapter 2 on why he is writing.
Och där vidrör Paulus varför, orsaken till varför han skriver.
And a little bit about his personal sufferings.
Och lite grann om hans personliga lidande.
And here he addresses the account probably from 1 Corinthians chapter 5.
Han tar upp här troligen berättelsen i första Korinthierbrevet 5.
If you remember in 1 Corinthians chapter 5.
Om du kommer ihåg i första Korinthierbrevet 5.
Paul rebukes the church because there was a member of the church.
Så tillrättavisar Paulus kyrkan för det fanns en medlem i kyrkan.
Who was living in sin and the church was doing nothing about it.
Som levde i synd och kyrkan gjorde ingenting åt det.
And so now it seems here that news has come that this man has turned back to the Lord.
Nu har då kommit nyheter att den här mannen har vänt om till Herren.
In verses 6 and 7 we have the forgiveness principle.
Och i vers 6 och 7 så har vi förlåtelseprincipen.
The forgiveness that we have received is full.
Den förlåtelse som vi har fått.
It's unconditional and it's complete.
Är ovillkor, utan villkor och fullkomlig.
And we need to forgive in the same way.
Och vi måste förlåta på samma sätt.
And when it comes to the suffering that we encounter.
Och när det kommer till det lidande som vi möter.
Here is one of the things that we may wrestle with the most.
Så det här är en av de saker som vi brottas med mest.
Because sometimes people wrong us.
För ibland så gör människor fel mot oss.
I mean, it's one thing if somebody does something wrong and maybe they even apologize.
För det är en sak om människor gör något fel och sen så ber de om ursäkt.
But sometimes things go bad and there's no apologies.
Men ibland så går saker snett och det kommer ingen förlåt, ursäkt.
What do we do with the weight of that?
Och vad gör vi med det?
What do we do with our anger, our frustration, our bitterness?
Vad gör vi med vår ilska, vår vrede, vår bitterhet?
Because those things can take us as captive.
För det här kan, de här sakerna kan fånga oss.
And so it's not that we excuse that we don't hold people accountable for what we do, what they have done.
Vi håller inte människor ansvariga för vad de har gjort.
But we need to give those feelings, that heaviness over to God.
Men vi måste ge de här känslorna till Gud.
And so he gives us some characteristics of forgiveness to help us know, have I really forgiven?
Så han ger oss några kännetecken på förlåtelse så att vi kan veta, har jag verkligen förlåtit?
He says in verse 7.
I vers 7 säger han.
On the contrary, you ought to rather forgive and comfort him.
Ni bör istället förlåta och trösta honom.
So can I comfort somebody?
Så om jag kan trösta någon.
I think that is a sign that I have forgiven them.
Så tror jag att det är ett tecken på att jag har förlåtit den här personen.
Can I, in verse 8, reaffirm my love to them?
Och som i vers 8 kan jag bemöta honom med kärlek.
That helps me understand I really have forgiven somebody.
Och det hjälper mig att förstå att jag verkligen har förlåtit personen.
Because sometimes we are going to be in the midst of conflict and we are going to be so torn apart by these things.
För ibland kommer vi att vara i en konflikt och vi kommer att vara slitas i stycken av det här.
That we don't want to forgive.
Vi vill ju inte förlåta.
But then our heart becomes captive.
Men så fångas vårt hjärta.
And how good to be able to understand how much we have been forgiven.
Det är så gott att förstå hur mycket vi har fått förlåtelse för.
And that we need to offer that same forgiveness to others.
Och att vi behöver ge samma förlåtelse till andra människor.
It's a interesting thing that Paul follows up this comment about forgiveness.
Det är intressant, Paulus han följer upp den här kommentaren om förlåtelse.
In verse 11 he says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices.
I vers 11 vad säger han, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.
If we can't forgive people.
Om vi
cannot forgive others.
Om vi inte kan förlåta människor.
We open a door to bitterness.
Så öppnar vi en dörr för bitterhet.
To division.
Splittring.
And a susceptibility to sin.
Och att vi är mottagliga för synd.
Because really, if we want to look at it, the reason we don't forgive,
om vi vill se realistiskt på det, så är orsaken till att vi inte förlåter
is pride.
Är stolthet.
Because I believe what that person has done to me, I'm above that.
För att jag tror att jag står över vad den här människan har gjort mot mig.
I wouldn't do that.
Jag skulle aldrig göra så.
And so we need to look to God for the power to forgive.
Så vi måste se till Gud för att få kraft att förlåta.
I don't have that own power. I don't have that. My own strength is not enough for that.
Jag har inte den kraften i mig själv.
But to forgive as Jesus Christ has forgiven us.
Men att förlåta som Jesus Kristus förlät oss.
That is power.
Det är kraft.
Reading on, and I realize this is a lot to go over.
Vi fortsätter att läsa. Jag förstår att det här är mycket att gå igenom.
I would like to be able to expand on this a little bit more.
Och jag skulle vilja gå lite djupare in på det här.
Because Paul refers in verse 12 to as he's groping through this his second missionary journey.
När Paulus nu är på sin andra missionsresa.
Apparently Timothy or he had sent Titus to Corinth.
Så han skickat Titus till Korinth.
To hear, to see the report, has the Corinthian church responded in a positive way?
För att se om den korintiska kyrkan hade gensvarat väl.
And he doesn't know.
Han vet inte.
And so he just had a lot of heaviness of his heart.
Så det fanns en stor tyngd på hans hjärta.
Just because he wanted this relationship to be right with these people.
För han ville att den relationen till de här människorna skulle vara rätt.
And here he is in the middle of Acts chapter 16 where he's had a door closed. And I think all of us know what it's like to feel like, God, where are you? I'm not seeing you. I don't know what's going on. I would like...
Ja, här är nu apostelgärningarna 16. Jag tror att vi alla vet hur det är att känna att...
Where are you, God?
Var är du, Gud?
And it's that same chapter in the darkest place for Paul.
Och det är samma kapitel och det är mörkaste platsen som Paulus är på.
That he's called to Macedonia.
Han kallas till Makedonien.
Which opens an entire new door for Paul and his ministry.
Och det öppnar en helt ny dörr för Paulus och hans tjänst.
And to know this is a small detail, but to see how big God is.
Och att det här är lite detalj bara, men att vi ser hur stor Gud är.
Because God directed Paul to Macedonia.
För Gud ledde Paulus till Makedonien.
In part by not going to Corinth.
Genom att han inte åkte till Korinth.
Because of the conflict that was here.
På grund av konflikten som fanns där.
Do you understand what I'm trying to say?
Förstår ni vad jag försöker säga?
All this pain and turmoil that was in Paul's life.
All den här smärtan och förvirringen som fanns i Paulus liv.
Was part of the doorway that led Paul to a path of blessing.
Var en dörr som ledde till en välsignelsens väg.
And also to the blessing of all those people in Macedonia who are waiting for the gospel.
Och också en välsignelse för människorna i Makedonien som väntade på evangeliet.
So what I'm trying to say is God has placed some things in your life, I believe, as well.
Och det jag försöker säga är att Gud har satt saker i ditt liv också.
And it's a path to blessing.
Och det är en väg som leder till välsignelse.
And this is what Paul's saying in chapter 2, verse 14.
Och det här är vad Paulus säger i kapitel 2, vers 14.
What a great verse this is.
Det är en sån härlig vers.
It's the victory principle, can we call it.
Och vi kan kalla det för segerprincipen.
Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place.
Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft.
You see, this is the view that looks beyond what we see.
Och det här är att se bortom det vi ser.
And this is looking to the eternal.
Att se det eviga.
And saying, God, you're the one who reigns.
Och säga, det är du Gud som härskar.
You're the one who rules.
Du är härskare.
And you will have the victory.
Och du kommer att ha segern.
That he wants to share with us.
Och han vill dela med sig till oss.
But for us, sometimes it's so hard to see that.
Men ibland är det så svårt för oss att se det här.
Because that victory goes through some very painful things.
För den här segern leder genom så svåra saker.
It goes through the dark valleys.
gå igenom de mörka dalarna.
And it goes through things that we can't understand necessarily and we can't even explain.
Och det går igenom saker som vi inte kan förstå eller förklara.
So we have to grab hold by faith that God is at work and he will have a victory.
Så vi måste fatta tag i tro att Gud går det.
That God will have the victory.
Att Gud kommer att ha segern. Att Gud kommer att segra.
Let me share a couple more principles.
Jag vill tala om några principer till.
As chapter 2 completes and chapter 3 begins.
Där kapitel 2 slutar och kapitel 3 börjar.
Paul begins to compare the New Testament and the Old Testament in chapter 3.
Så börjar Paulus jämföra Gamla testamentet och Nya testamentet i kapitel 3.
And in verse 5 he takes a step back and looks at himself.
Och i vers 5 tar han ett steg tillbaka och börjar titta på sig själv.
Because the accusations that were coming from some of the false teachers in Corinth.
För anklagelser kom från en del villolärare i Korinth.
They're saying Paul's doing this all for himself because he's doing it for money, because he wants to bring people to himself.
Paulus gör det för sin egen skull. Han vill tjäna pengar och människor ska samlas kring honom.
Because when we talk about the power to forgive.
När vi talar om makten att förlåta.
The power to go through these hard things.
Att kunna gå igenom såna här svårigheter.
Chapter 3 verse 5 gives us an important principle.
I kapitel 3 vers 5 så finner vi en viktig princip.
And that is, can I say, the sufficiency principle.
Och det är principen att det är tillräckligt.
Paul says not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God.
Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från här, från Gud.
You see, when it comes to trials, when it comes to conflict and suffering.
När det kommer till prövningar och konflikter och lidanden.
To realize where our worth comes.
Så ska vi inse var vi har vårt värde ifrån.
We need to look to Christ.
Vi behöver se på Kristus.
In ourselves, we're not sufficient to follow Christ or to live a life for him.
I oss själva så har vi ingen förmåga att följa Kristus eller leva vårt liv för honom.
We're simply not enough.
Vi räcker bara inte till.
But God is.
Men Gud räcker.
And so, can I say that that is the sufficiency principle?
Och det är tillräcklighetsprincipen.
So far we've talked about the principle of sharing suffering.
Hittills har vi talat om principen om att dela lidande.
Or sharing comfort from suffering.
Eller dela tröst från vårt lidande.
From the suffering principle of greater suffering is greater consolation.
Och lidande principen att från det större lidande kommer större tröst.
The promise principle that we can stand upon God's promises in suffering.
Löftesprincipen att vi kan lita på Guds löften i lidandet.
The forgiveness principle.
Och förlåtelseprincipen.
That in suffering we need to find the power from God to forgive.
Att i lidandet så behöver vi finna kraft från Gud för att kunna förlåta.
As we have been forgiven.
Som vi har funnit förlåtelse.
The victory principle.
Och segerprincipen.
That in spite of what we see.
Att trots vad vi ser.
God is at work.
Så handlar Gud.
To complete his purposes.
För att hans vilja ska genomföras.
And then this sufficiency principle.
Och sen tillräcklighetsprincipen.
I'll give you one last principle for this day and hopefully this will be good enough food for thought for all of us.
Och sen ska ni få en sista princip för dagen och jag hoppas att det räcker som föda för våra tankar.
In chapter 3 as we continue there.
Och i kapitel 3 om vi fortsätter där.
As Paul compares the Old Testament to the New Testament.
När Paulus jämför Gamla och Nya testamentet.
And he says he's trying to demonstrate to the church that the glory of the New Testament, what this means, the principles of grace.
Han försöker förklara nådens principer.
As he identifies what it means to the glory of what God has given us as believers.
När han försöker identifiera den härlighet som Gud har gett oss troende.
Can I call this the beholding God's glory principle?
Jag kan kalla det för att se Guds härlighetsprincipen.
In verse 18, the last verse of the chapter.
I vers 18, sista versen.
He says, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
You know, one of the greatest things I need to understand when I'm suffering.
En av de saker som jag allra mest behöver förstå när jag lider.
Is probably one of the last places my mind naturally goes.
Är troligen ett av de sista ställen som mina tankar leder till.
I don't know about you, but when I'm suffering,
jag vet inte hur det är med er, men när jag lider,
I like to pout.
Så tycker jag om att sura.
I like to mope.
Jag tycker synd om mig själv.
And I don't really feel drawn towards God in suffering.
Och jag känner mig inte alls dragen till Gud i mitt lidande.
I like to go sit over here in the corner.
Jag gillar att sätta mig i ett hörn.
Maybe if there's something to kick, I'll kick it.
Och det finns något att sparka, så sparkar jag.
But God saying, you know what you need to do.
Men Gud säger att ni måste.
I want you to think about my glory.
Tänka på min härlighet.
I want you to look beyond what is seen.
Jag vill att ni ska se bortom det som är synligt.
And I want you to know that you are a part of my plan and my purpose.
Och jag vill att ni ska veta att ni är en del av min plan och mitt syfte.
You see, if we can look beyond the gloom and the trial that is right here.
Så om vi kan se bortom tråkigheterna och prövningen som vi är i.
And we can say, God, show me anew what your grace is.
Och vi säger, Gud, visa mig på nytt vad din nåd är.
God says that this will transform us.
Så säger Gud att det här kommer att förvandla oss.
Because I'll tell you what, that's when I need my mind renewed.
För det är då jag behöver mina tankar förnyade.
Because it's so easy to have very, very earthly thoughts.
För det är så lätt att få så jordiska tankar.
It's so easy to see the trial as something that I have to tackle.
Det är så lätt att se prövningen som någonting som jag måste ta itu med.
As some sort of punishment that I have to bear.
Någon sorts straff som jag måste bära.
Or to make the person, if it's a person I'm dealing with, the enemy or the fiend.
Eller om det är en person som det handlar om, så gör jag den till en fiende.
But we need to see, no, God is at work.
Men vi måste se att det är Gud som verkar.
And he's using this.
Och han använder sig av det här.
And that we need to see beyond this plane.
Och vi behöver se bortom det här, den här nivån.
We need time to take time to meditate on how wonderful God's grace is.
Vi behöver ta tid och begrunda hur underbar Guds nåd är.
This one's not easy for me.
Och det är inte lätt för mig.
Boy, we need to really train our minds.
Vi behöver verkligen träna våra tankar.
I mean, we need to help encourage one another.
Vi behöver uppmuntra varandra.
Wow, look at God's grace.
Se på Guds nåd.
Look at how good he is.
Se hur god han är.
He's taking these trials, he's going to use these in his life to accomplish his purposes.
Han tar de här prövningarna och han kommer att använda det för att hans vilja ska genomföras.
We are heirs of the grace of life.
Vi är arvingar till
heirs of God's grace, the grace of life.
Vi är arvingar till Guds nåd, livets nåd.
Can I give you one more?
Klarar ni en till?
I'm going to skip a couple.
Jag ska hoppa över några.
But the last one's a really good one.
Men den sista är verkligen bra.
I'm just going to skip down to the end of chapter 4.
Nu ska jag hoppa ner till slutet på kapitel 4.
And this is the principle, the greater affliction, the greater glory principle.
Och det här är principen då att ju större lidande, desto större härlighet.
It kind of goes together with the early one.
Och det hänger ihop med tidigare.
But God's sandwiching this together so we don't miss it.
Men Gud sätter ihop det här så att vi inte missar det.
Because Paul, he's describing the hard things that he's going through.
Paulus beskriver de svårigheter han går igenom.
In verse 8 he starts out, he says this.
Han börjar i vers 8.
He says, we're hard pressed on every side.
Vi är på alla sätt trängda.
Yet not crushed. We're perplexed, but not in despair.
Men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa.
We're persecuted, but not forsaken.
Förföljda, men inte övergivna.
Struck down, but not destroyed.
Nedslagna, men inte utslagna.
He says, all these things are coming down, but he's got this in mind.
Ja, han säger att han utsätts för allt det här, men han tänker, i sina tankar har han detta.
He says, verse 17, he says, our light affliction, which is but for a moment.
I vers 17 säger han, till vår nöd som varar ett ögonblick.
I'm amazed at how Paul sees that.
Jag är förvånad över att Paulus ser det här.
I mean, he is going through a very rough time in his life.
Han går igenom stora svårigheter i sitt liv.
And he calls it a light affliction.
Han kallar det för en nöd som väger lätt.
And I don't think that's because he's saying, no big deal.
Jag tror inte han säger bara, nej, men det är väl ingenting.
No, why he's saying it's a light affliction, don't miss this.
Varför han säger att det väger lätt?
He says, compared with the weight of glory that's going to come.
Han säger att det är för att man jämför med den oändliga härlighet som kommer.
He says, this is a piece of cake.
Han säger att det är väl helt lätt, enkelt.
No problem.
Inga problem.
Because he says this light affliction.
Han säger att det är en nöd som väger lätt.
It is one, it's light.
Den är lätt.
Number two, it's momentary.
Och för första och sen för andra så är det bara tillfälligt.
The third thing, it's working for God's glory.
Och det tredje är att det verkar för Guds härlighet.
He describes it working as a far more exceeding glory.
Det bereder åt oss en oändligt på ett oändligt rikt sätt en härlighet.
So not just for glory.
Och det är inte bara härlighet.
But he says a far more exceeding glory.
Det är så otroligt mycket större härlighet.
He says no matter what you're hitting, whatever you're facing.
Han säger vad ni än står inför.
This is small.
Så är det bara litet.
Because the greater the suffering.
Ju större lidandet.
The greater the glory.
Desto större är härligheten.
Now if I hold that in my mind.
Tänk på det.
And I think of the trials that I need to face.
Och om jag tänker på det och ser de prövningar jag står inför.
There's another side.
Så finns det en annan sida till det.
It's working a far more greater glory.
Och det bereder en mycket större härlighet.
And so God says, hold on.
Så Gud säger, håll fast.
Don't collapse under it.
Kollapsa inte.
He understands the feeling, saying, I want to give up.
Han förstår mina känslor när jag vill ge upp.
Paul did. He said, "Wow, I just wanted to die. The sentence of death was upon me."
Paulus säger, "Jag vill bara ge upp."
And Jesus knows that too.
Och Jesus vet det också.
He knows the pain and this trial and the heaviness that we face.
Han känner den smärta och den lidande som vi står inför.
But the suffering that we face it's small.
Men det lidande som vi står inför är bara litet.
And that's not to say you're not going through anything heavy.
Och det är inte så att ni inte går igenom stora svårigheter.
Or that you will not go through something heavy.
Eller att ni inte kommer att gå igenom någonting som är så svårt.
But I'm here to tell you on authority of God's word.
Men jag är här för att berätta för er genom Guds ords auktoritet.
The glory that's to follow is far, far greater.
Att den härlighet som följer är så mycket större.
God give us grace and courage to face our trials.
Gud, ge oss nåd och mod att kunna möta våra prövningar.
God, it's so easy to see them upside down.
Gud, det är så lätt att se dem upp och nervända.
And it's so easy to despise trials.
Och det är så lätt att förakta prövningar.
But God, you want to do something in our lives.
Men Gud, du vill göra något i våra liv.
God, you tell us that you are committed to taking our lives and conforming them to the image of your son.
Gud, du säger oss att du har förbundit dig att ta våra liv och omvandla dem till din sons avbild.
He who has begun a good work in you.
Han som har påbörjat ett gott verk i dig.
Will complete it.
Kommer att fullborda det.
Oh Father God, help us.
Och Fader Gud, hjälp oss.
Take the trials in our lives.
Ta prövningarna i våra liv.
Help us to see them for what they are.
Och hjälp oss att se dem för vad de är.
God, they're friends.
De är vänner, Gud.
Help us to see you by faith what you're doing.
Och hjälp oss att se dig vad du gör.
And be glorified, we pray in Jesus' name.
Och bli var för härliga, det ber vi i Jesu namn.
Amen.